en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Vi sitter här, det är måndag förmiddag. Makoto med mig i studion, Frida i London. Mitt namn är Patrik Syk. Frida, du har varit på fotboll i vanlig ordning borta i England, i London. Du började inte röra dig så långt igår. Tottenham, Hotspur Stadium, du var där, du var inne på planen. Du fick trampa på gräset. Ja. Och sen fick du se Tottenham pulverisera ett väldigt, väldigt trött Newcastle. 4-1 blev det till slut. Kändes som det kunde blivit mer. Jag vet inte hur många skott på mål hade de. 15. Kändes som att Dubravka höll ihop det.
Gjorde ett gäng räddningar, gjorde han. Ja. Det får man ändå säga.
Framförallt på slutet där. Det var ju som att det liksom när orken inte fanns och de visste att liksom, okej, den här matchen är körd. Då var det som att det var bara fritt fram för Tottenham att
lite hjälp
bomba på.
Stolpe och ribba allt möjligt också på vägen. Så att,
ja, 3,81 tror jag Tottenham landade på i expected goals i slutändan. Så att det säger ju någonting att de hade betydligt mer energi jämfört med vad de hade mot West Ham tidigare i veckan. Och det berodde ju säkert på också att de har fått tillbaka några spelare. Tyckte det fungerade väldigt bra också med Son som han gjorde livet surt för Kieran Trippier som ser otroligt trött ut. Alltså han är ju, vi har ju vant oss vid att Kieran Trippier presterar på en sån oerhört hög nivå, men nej, han har sett trött ut de här senaste matcherna. Men det är ju också för att Newcastle har mönstrat samma utespelare i alla fall i de 5 senaste matcherna. Det är bara Nick Pope som har bytts ut där mot Dubravka, och den tröttheten börjar ta ut sin rätt nu väldigt tydligt. Richarlison, 2 mål är han säkert väldigt nöjd med, dessutom sitt första mål för Tottenham med fötterna, bara en sån sak. Kulusevski tyckte han var väldigt bra igen i sin mask då. Han fick ju en armbåge i ansiktet mot West Ham. Han var alldeles ypperlig, så att det var en mycket bra insats från Tottenhams sida, och det var väl välbehövlig också efter alla de här förlusterna på hemmaplan. Så skönt att bryta den sviten. I Newcastles fall så man kommer ihåg nu att de har alltså förlorat flera matcher den här säsongen jämfört med vad de gjorde under hela förra säsongen. Så att det är tufft nu för dem, hela skadelistan, och möter Milan här om bara några dagar. Så att nej, det är mycket huvudbry för Eddie Howe just nu.
Alltså det har ju verkligen varit deras nackdel för Newcastle. De har fått den Champions League-grupp de har fått, så att de måste lägga liksom 110-120% i varje liten duell och sekund av sitt Europaspel. Med tanke på att varje match har betytt så otroligt mycket och är liksom så otrolig inramning kring, och det är otroligt starkt motstånd. Och det har ju märkt väldigt tydligt. Lägg till att du har halva truppen skadad, så klart att de inte orkar mäkta med att ens vara i närheten av den nivån i ligan som de hade förra säsongen. Sen får vi se hur stort raset blir. Någon form av Europaspel måste de ju lösa i slutändan, annars är det ju såklart ett misslyckande. Men det är ju annars, den här säsongen är någon form av liksom läropeng och liksom akklimatisering till att vara ett topplag. Det är ju där de går igenom just nu och förstår att det här krävs för att kunna hantera det här, och de kommer ju behöva bredda den där truppen.
Ja, men alltså man har spelat 5 raka matcher med 17-åriga Luis Miley från start. Alltså han är jättebra. Ja. Det är ett supergenombrott han haft, men som 17-åring att starta 5 raka matcher på den här nivån med så mycket som det sliter. Stor risk att han liksom går sönder, att han drar en muskel, att han får en smäll som han inte bara studsar tillbaka från. Vi vet, alltså, och det här är ju ett symptom på ett lag som har haft såklart massor med skador, men som också är lite en trupp som är för tunn för uppgiften den här säsongen. Det är bara så. Det kommer antagligen värvas i i januari. Sen är det klart man har haft lite otur. Jag tänker på
Tonali.
Med Tonali till exempel. Det var ju verkligen inte en avstängning. Även om Tonali kanske inte hade kommit igång och var deras främsta startspelare i en sån här skede på säsongen, att få in den. Bara den fysiken och den erfarenheten och den kunskapen i den här typen av matcher och kunna avlasta, det har ju varit, betytt jättemycket med bara en spelare liksom. För det mittfältet är ju det som har slitit väldigt hårt. Jag tyckte Alexander Isak såg rätt trött ut också. Också spelat mycket fotboll på slutet. I och med Callum Wilson skada så har han ju fått spela. Och jag menar, matcherna är långa nu. Det är ofta 100 minuter, 110 minuter i vissa fall som man måste spela om det inte finns någon bänk att vända sig till.
Så finns det ju en annan grej också med Newcastle som jag tror att man inte får glömma heller. Och det är ju att de får så oerhört mycket energi av att spela på St. James' Park. Alltså jag tror att Newcastle är ett av de lagen som egentligen får mest energi från sin hemmapublik ihop med möjligtvis då Aston Villa, Liverpool är kanske ett annat exempel då. Men där det görs en oerhört stor skillnad på sig kontra borta matcher. Jag tror inte att det är en slump att Newcastle har ett sämre bortafacit just. Att de, ja, jag vet att jag pratade med Alexander Isak om det också. Han sa att man ska inte underskatta den aspekten av fotbollen. Att ja, när de spelar i Newcastle, då vet de om att varenda människa där inne kommer att vråla på dem under samtliga 90 minuter eller 100 minuter eller vad det än blir. Så att ja, det blir lite svårare på bortaplan då när man inte har det stora stödet i ryggen.
Sen får man ju säga också, alltså man undrar ju hur tongången hade varit om Tottenham inte hade fått med sig där de får i det här läget. För de har ju ändå klarat sig undan kritik ganska bra, trots att de har liksom tappat 1-0 ledningar på löpande band här nu och slarvat bort många poäng också. För att, ja, men de har haft mycket skador och de är lite trötta och ja, men spelet
har sett bra ut hela
jo,
vägen.
Men
de kanske undantag från City-matchen där de blev...
Ja. Precis, men de har ju kommit undan på just det här. Ja, men spelet såg ju bra ut även om man klantar bort liksom och blir nollade mot West Ham och tappar 1-0 ledningar hit och dit. Nu att de fick det här, att de spelar bra på det sättet de har gjort i väldigt många matcher, men också får utdelningen framåt på det sättet de gör här och bara sköljer över ett stackars Newcastle, det tror jag var väldigt välbehövligt för den gruppen. För annars hade det kunnat börja knaka något, folk hade kunnat börja tröttna, de har tappat ännu en 1-0 ledning och ännu en gång på något sätt slarvat bort poängen. Här var de inte nära att göra det. Och också kul att se, nämligen förut Richarlison som gjorde både 1 och 2 mål. Det behövde nog han när han har kommit tillbaka nu från sin skada och levererar. Och ja, Son funkade ju ganska bra där ute på kanten också, till skillnad från centralt han har varit tidigare. Så
jag insåg också att jag sa Liverpool, jag menade Luton. Jag tänkte på ett lag på el.
Ja. Det finns
lätt att blanda ihop de två ändå, tycker jag.
Ja, eller hur, det är typ samma.
Nu när Leicester är nere så är det ju de två på el.
Och Leeds också.
Ja, och Leeds såklart, de är också ute.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Säga någonting mer om anfallet för Tottenham, just Heung-min Son. Man var ju osäker när Harry Kane inte skulle finnas där. Vilken roll skulle han få? Han fick ganska tidigt en ledarroll utav Postecoglou. Han är lagkapten och han har ju verkligen tagit sig an den här rollen och den här eran i Tottenhams nutidshistoria, får väl nästan börja kallas för Heung-min Son-eran, för att det är han bär det här laget nu. Det är han som skapar saker, det är han som gör poängen, det är han som leder det här laget. Och det var ju egenskaper man inte visste om honom på något sätt för ett par år sedan, för då handlade ju allting om Harry Kane.
Han är inte riktigt så som vi tror att han är, särskilt inte utanför planen. Alltså när man pratar med folk som arbetar i Tottenham och som träffar honom dagligen, så han är, jag tror att utåt sett så ger han ju bilden av att han först och främst är väldigt artig, och jag menar, det går alltid klipplar alltid virala för att han lägger ner mikrofonen på ett speciellt vis, för att han har den hövligheten i sig, och det kommer ju säkert från hans koreanska bakgrund och i den kulturen. Men han är stenhård alltså. Han är inte den som flamsar runt eller som är för snäll eller på något vis.
Han är lite
vis
av en gris på planen också, in disguise. Alltså,
ja, han
spelar ju rätt fult i många matcher, så är det ju.
Ja, jag tror liksom att majoriteten har en annan typ av bild av hur han är privat. Men han är alltså inte riktigt så som många tror, utan han är betydligt tuffare och hårdare än sådär. Och jag tror att det gör att han har egenskaper som passar väldigt bra för att vara just lagkapten.
Jag tror att han behövde den där kaptensbindeln och behövde få det rampljuset på något sätt. För det kändes som förra säsongen hade han en väldigt tufft år överlag, med att han då därefter får det ansvaret. Nu ligger det här på mig, jag ska leda det här laget. Och det kan man ju säga, just liksom att vara lagkapten i sig har en ganska stor betydelse om man tittar på liksom, nu ska inte jag uttala mig allt för mycket exakt hur den liksom ses på i Korea, men om jag bara jämför med ett annat asiatiskt land, så är just liksom kaptensrollen, om det så är i liksom gymnasiebaseballlaget eller om det är i fotbollslag, det har en stor betydelse. Det finns en viss hierarki och sånt. Jag tror att sån...
Vi pratade hierarkier inför inspelningen här, och du nämnde Japan som ett exempel. Man kan tänka sig att det finns en liknande i alla fall.
Sydkorea är nästan hårdare, som jag har förstått det, liksom, just, liksom i företag och allt annat och så vidare, att det finns en stenhård hierarkisk ordning där. Men jag tror att en spelare som sån i det här läget, att få den binden och ha det ansvaret, det är du som ska leda det här nu, där tror jag har gjort väldigt mycket för honom. För då tror jag han har steppat upp och väldigt tydligt, för det är ju en vinnarskalle av allra högsta nivå.
Verkligen.
Och jag tycker vi har sett att han verkligen växt med den här binden i Spurs här den här säsongen.
Lite oroväckande nu med asiatiska mästerskapen. Det var väl Jürgen Klinsmann, förbundskaptenen, som var ute här och meddelade att Son nog kommer tas ut i den truppen. Så att ja, vi får se hur det blir med den saken. Ja,
allt annat hade varit väldigt konstigt om man inte var uttagen ur ett sydkoreanskt landslagsperspektiv. Så. Ja.
Men det är kanske någonting som folk inte riktigt har tänkt på. Man pratar så mycket om afrikanska mästerskapen hit och dit. Mm. Men det finns ju faktiskt ett asiatiskt mästerskap också.
Vad ett fint lag, Korea.
Hwang I-chan i form också. Det är nog inte en spelare som Wolves vill bli av med
Kim
det här
laget. Jo-min-son. Ja.
Men som sagt, har ni sett japanska landslaget senast? Snittar 5 mål per landskamp, och du får tränare i Europa sparkade hit och dit.
Ja. Kanske står mellan de två då.
Kan bli så.
Det är en jättespännande fotbollsvinter på det sättet, för det är mycket som ska hända. Manchester City ska iväg och spela klubblags-VM. Det är säkert det de drömmer om mest av allt just nu med sina skador. Och
Per Mattias Högmos och Rava Red Diamonds. Ja, var det en sån sak? Ja.
Fantastiskt. Vi tar oss vidare då från Tottenham, som vi konstaterar klamrar sig fast på den här femte platsen i tabellen. Manchester City har vi precis ovanför dem då på fjärde plats. På tredje plats hittar vi Aston Villa, som besegrade Arsenal på lördagskvällen, Frida. 1-0, John McGinn, oxen John McGinn. Han är någonting så jävla, det är någonting så köttigt och tungt med honom.
Det är skott i kinesiskt där han väl snarare nu för tiden.
Och effektivt. Ja, men alltså just det där målet, det är liksom ett John McGinn-mål om någonting är. Bara snurra runt i boxen. Det är, jag vet inte, jag är otroligt förtjust i John McGinn.
Han är ju otroligt fysisk, han kliver in 110% i varenda närkamp. Och det var väl ganska signifikativt också för Aston Villa i just den här matchen, att rent fysiskt så visste de ju på något sätt vad de behövde göra mot Arsenal för att få dem ur balans. Sen blir ju nyckeln givetvis att McGinn får det där målet efter 7 minuter. Väldigt fint, väldigt klassiskt sätt att anfalla på för Villas del, det här med att man utnyttjar hela bredden på planen. Och ja, man får sin drömstart. Och sen visst, jag tycker inte att Arsenal är, de gör ingen dålig match, och de hade ju kunnat få med sig en poäng där om Kai Havertz mål hade godkänts mot slutet. Men ja, det man hade kunnat göra, det hade ju faktiskt att vara lite mer tålmodig, för att Villas backlinje, vi har pratat mycket om den, det här med att de står väldigt högt upp, men att de också är väldigt, väldigt duktiga på att göra det, väldigt disciplinerade. Kom ihåg att du, Syk, hade en utläggning om hur du var arg på Son för att han på något sätt gick i fällan hela tiden när de mötte Tottenham. Men det är det man gör på något sätt. Ja. De är så otroligt skickliga.
Jag hörde en helt otrolig offside-statistik. Hur många offsider som Aston Villa har skapat då, får man säga, eller haft emot sig. Ja, tvärtom hur man nu ska säga det. Att de har alltså haft 70 offsider i matcher som de, alltså lag har haft offside mot Aston Villa. Medan de näst bästa lagen i den statistiken ligger någonstans runt 25-30 den här säsongen. Och då skulle jag säga att 65 av dem var bara Jungmin Son. Nej, men det är helt så förkrossande statistik i hur Unai Emery har trimmat den där höga backlinjen att ställa alla offside.
Ja, men verkligen, de spelarna vet ju på något sätt vad de behöver göra hela tiden. Men jag tror att det är tacksamt också när, särskilt som nu när det är så många matcher som spelas, och att man har det i ryggmärgen, att man vet exakt vilka rörelser man ska göra, och när han kliver fram där och pressar, då ska jag göra det här, eller när McKinn får bollen centralt och vet Matty Cash eller vem som nu än spelar på den kanten, Leo Bailey, de vet exakt när de ska börja springa eller när de ska ta löpningen. Så att det är ju en väl oljad maskin på så vis. Sen som sagt så hade ju, jag menar, tittar man på statistik och sådär, så hade ju Arsenal en hel del lägen, de hade ju betydligt bättre expected goals etc. Men tar man inte sina chanser så blir det ju så här också. Ödegård är väl en av dem som säkert grämmer sig lite extra, fick ju ett par lägen. Mm. Men nej, Arsenal helt enkelt inte tillräckligt effektiva.
Det är ju extra imponerande just det här med att kunna ställa offside och vara så disciplinerad, att det är ju inte så att de har spelat samma backlinje varje match och bara gått rakt på liksom samma spelare. Ibland spelar Matty Cash, som nämndes nyss, liksom längre fram, ibland spelar han i försvaret, ibland är det liksom Moreno, ibland är det Ding, ibland är det Konsa ute på en kant. Det varieras ju en del i liksom vilka som spelar också, att de ändå då allihopa kan vara så pass disciplinerade och funka så väl ihop. Det är ju bara att lyfta på hatten för hur Unai Emery har drillat de här spelarna.
Ja, och inte ens främst i försvaret. Jag tycker nästan det är mer imponerande över bytena han brukar göra högre upp i planen. För att Moreno, han har ju varit lite skadad och sådär, och det är väl anledningen till att Dinja spelar så pass mycket som han har gjort nu på sistone. Men om man tittar på bytena som han gör, de sker på något sätt i exakt rätt läge där. Tillemans, han kliver av i 56 minuten. Kamara kliver av i 66 minuten. Och det blir på något sätt ingen skillnad, utan precis som du säger, att de spelarna som kommer in då, de vet exakt vad de ska göra, Ramsey, den donker, och avslutar jobbet. Så att där Unai Emery har fått väldigt mycket rätt den här säsongen, det är helt klart.
Och nu har han ju haft en hel säsong på sig. Han kom in ungefär lite tidigare, var det november någon gång han kom in. Och tog över ett Aston Villa som ju låg på nedflyttningsplats liksom. Och har omformat utan egentligen gjort några, så här, det är klart att det har gjorts investeringar och det har köpt spelare, men det är ju fortfarande en stomme som är den samma. Visst, Pau Torres har kommit in, han är
och
jättefin.
Så Diaby och så vidare, men ja.
Men mycket av stommen är den samma. Och man ser att jag tror vi kan slå fast att Unai Emery är en skickligare tränare än Steven Gerrard.
Jag sticker ut hakan.
Unai Emery vet i alla fall att det finns något som heter yttrar. Det visste ju inte Steven Gerrard. Leon Bailey mår ju bra av det i alla fall.
Leon Bailey har ju varit jättefin nu senaste tiden.
Alltså, Steven Gerrards julgransformation, alltså det fanns ingenting som fick henne att slita håret så mycket som den.
Alltså det var ju kapitalförstöring han sysslade med.
Det var också roligt att han, några av de som startar för Aston Villa nu är ju spelare som han dömde ut som inte tillräckligt bra för Premier League.
Douglas Lewis
till exempel. Alltså, herregud.
Och det är väl i så fall, alltså, det enda man ser nu som skulle kunna stoppa Villa, det är väl ett, om de får skador på viktiga spelare som typ Ollie Watkins. Där har de ju inte en lika bra ersättare som honom, eller det är svårt att ersätta honom helt enkelt. Och sen också det här med Douglas Lewis, han är på mångas radar. Det är ju en position som, ja, många klubbar har behov av den sortens spelare. Så att det är väl möjligt om det skulle kunna ställa till det i januari. Även om jag inte tror att Villa kommer vilja släppa honom. Men man vet inte om han själv vill dra. Så att det är sådana saker som man skulle kunna säga skulle kunna påverka dem. Mm. Men annars så känns de oerhört stabila.
Alltså Lewis har ju hört väldigt mycket Arsenal och Lewis-snack tidigare. Ju. Och det var ju väl väldigt nära till och med där vid någon deadline day. Sen ska vi på nytt kontrakt istället och så, men till det här vinterfönstret med tanke på vad Villa gör nu, det enda som finns är att lägga en miljardprislapp på honom. Ja, okej, okay, då kan vi sälja då. Men sen ska man ju inte ha liksom uteslutat att det finns någon klubb som är desperat nog att betala en sån summa. Och det är då, i sånt fall så då har ju Villa någonting de måste liksom ersätta i sånt fall, för han har ju varit jätteviktig. Men det finns ju ingen anledning att på något sätt rea ut någon i det här laget, i det här läget av säsongen. Och det med också Molly Watkins. Nu har de ju en unge, John Duran, som ju värvades in i somras också, som ju väl ska försöka ta sin chans förr eller senare. Men just Watkins, alltså, han gör ju någon poäng varenda match. Han ligger bakom någonting i varenda match, och han är ju kanske inte alltid superinvolverad i allt som händer, men ja, när matchen är slut så har han gjort någonting. Och det där är ju ovärderlig egenskap att ha.
Nej, precis. Han är inte den forwarden som droppar ner och länkar och ger understöd till mittfältet. Men det är ju inte den uppgiften som Unai Emery sätter på honom heller. Utan han ska vara där, han ska ligga på rulle, han ska vara först in i ytan, han ska gå på omställningar, och det gör han ju fantastiskt bra. Vet ni förresten vem som har flest offsides i Premier Leagues historia? Det var ett quiz här.
Som sprungit mest offside.
Ja, men som har sprungit mest offside.
Måste det vara någon på sistone ju. Alltså det måste ju vara någon i modern tid, höll jag på att säga.
Det är faktiskt inte från VAR-eran.
Okay.
Konstigt nog, man hade kunnat tänka sig
för det måste ju vara någon som har spelat att det är, ganska
jag
länge.
Jag tänkte mest liksom höga backlinjer och sådär.
Ja, precis.
Det är lättare att springa.
Det är däremot en galning. Det är Emmanuel Adebayor.
Jaha!
Han har flest offsides. På andra plats har vi Jermaine Defoe.
Jermaine Defoe kändes mer rimlig på.
Han har spelat
liksom
otroligt mycket matcher och alltid haft den rollen att han ska ligga där och testa offside-linjen.
Ja, men Adebayor är ju mer en target, och därför blev jag lite förvånad på så vis. Men ja, kanske att han inte hann tillbaka då in i rätt.
Sen har vi också då Dimitar Berbatov, som då snittar över en offside per match han spelade för Manchester United. Och det tror jag han är ensam.
Man är en sån här Inzaghi-spelare som är liksom född offside, liksom bor i. Han kan inte ta sig ur det liksom. Ja. Var något mer jag tänkte på just angående Aston Villa, men den tanken har faktiskt flugit bort ur mitt huvud. Jo, Emi Martinez tänkte jag på. Man blir så glad att se liksom hur han är i den här matchen i slutminuterna där också med.
Blir man glad?
Ja. Alltså han är ju den målvakten behöver. Jag förstår ju varför liksom han är så uppskattad, och jag tror att han ger ganska mycket energi med liksom hela liksom sitt sätt att vara på något sätt, och det, han, jag tror det var en ganska viktig match för honom också att få visa Arsenal liksom vad han är på för nivå, för jag tror att det finns ganska mycket spite kvar där, om vi säger så, från Emi Martinez håll. Jag vet inte, vad säger vi om bortdömda målsituationen? För övrigt. Den är ju jättesvår.
Hatar sån här situation.
Ja, den är ju liksom helt omöjlig att få ut någonting av. Alltså, så här,
det känns inte som fel beslut egentligen.
Nej,
alltså, och dessutom så är det ju domaren på planen som tar beslutet. Mm. Och sen visst så kollar VAR på det. Men jag vet inte. Jag var inte jätteupprörd. Däremot nej. Det är ju rättligt, och dessutom så tar väl bollen till och med på cash hand också. Ja. Så det gör ju på något sätt att man tycker att det känns lite konstigt. Men,
sen ser ju reglerna olika ut för försvarare och anfallare i en situation med hand. Så då, jag menar, regeln är skriven så här, så att det är svårt att argumentera för att det blir fel egentligen. Även att hade varit Arsenal-supporter hade det varit vansinnig
alltså, det
i stunden.
Är ju, precis,
liksom,
det är ju handsregeln i så fall. Man,
ja, precis.
Man ska bli arg på.
Jag
man
kan tycker arg generellt att alla hands som är liksom ofrivilliga, där det, man ändå kan vara säker på att det här gjordes inte med flit, att man försökte göra sig större, eller att man
är också så svårt att bedöma. Det där är den absoluta liksom, hon ska skapa en mardrömssituation för liksom en domare och VAR-team och försöka tyda, så är ju det där när det blir en sorts diffus volleybollmatch när bollen studsar liksom mellan, och det ska väl dömas, är det på ärmen eller är det där? Nej, fruktansvärd situation att behöva liksom bedöma för en domarteam, måste jag säga.
Och så vet vi ju att det är liksom försvarande lag, när det är när det är tveksamma situationer så får försvarande lag ofta det med sig. Ja, nej, det hade kunnat gå åt andra hållet också, men det känns inte som en anledning att bli alltför uppretad över.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tar oss vidare därifrån då och tar oss till Old Trafford, Manchester United, Bournemouth 0-3. Och Frida, vet du vad jag kom att tänka på när jag såg den här matchen?
Nej.
Det var säsongspremiären på Old Trafford mellan Manchester United och Wolves. Den gången kom ju Manchester United undan med det med blotta förskräckelsen. Men just det här med ett lag som är på pappret liksom underlägset på de flesta positioner men ändå bara blåser rätt igenom det här mittfältet som står och tittar på varandra och är inte riktigt säkra på vart någon ska stå. Scott McTominay har inte, i min värld i alla fall, fötter nog att spela med ansiktet mot eget mål och fördela. Han slog bort ett antal viktiga bollar. Jag vet inte vad man ska säga. All cred till Bournemouth och Iraola. Vad var dina känslor när du såg den här matchen?
Ja, men dels så får ju Bournemouth en väldigt bra start där inne med att så länge jag mål redan för 5 minuter. Och då är det ju inte konstigt om Bournemouths självförtroende växer och de verkligen känner att ja, men här har vi en bra chans att få med oss samtliga 3 poäng. Och det hänger ju givetvis även ihop med hur Man United har presterat tidigare under säsongen, att alla lag känner säkert att vi har en fullgod chans att få med oss någonting mot Man United nu för tiden. Sen tyckte jag ju, för att det får man ju komma ihåg, att Man United gjorde ju en fin insats med Chelsea. Man visade en helt annan attityd jämfört med mötet med Newcastle. Men man såg också vid ett par tillfällen under den matchen så såg man hur Chelsea tog sig igenom väldigt enkelt centralt. Och där tänkte man att när de möter ett lag som är lite mer påslaget, då kommer de bli straffade där. Och det ser vi också i den här matchen, att det är där Man United har sitt problemområde. Förutom det här då att och kanske inte gör så många mål framåt, eller i alla fall att målen inte fördelas tillräckligt på olika spelare. Jag menar, redan nämna McTominay är deras bästa målskytt den här säsongen. Det säger ju rätt så mycket. Så att, nej, det här är ju, vad ska man säga? Det var ju verkligen inte vad Ten Hag behövde. Det var inte Man Uniteds värsta förlust under de senaste åren i mitt tycke, men sen samtidigt så, det här är ju det sista Ten Hag behöver. Nu trodde man på något sätt att det skulle bli en vändpunkt, det har man trott vid ett par tillfällen under säsongen, men det händer liksom aldrig. Och nu möter de Bayern München dessutom. Det är ju, ja, bara det är ju en väldigt, väldigt tuff utmaning.
Ja, alltså det är Manchester United och Liverpool den här närmsta veckan. Och United hemma.
Det är väl till och med, ja, där, va?
Ja, jag vet inte. Men
det är väl tvärtom. Det är Liverpool hemma, va?
Det är Liverpool, ja.
Liverpool hemma på Anfield, ja.
Ja, jo, jag vet. Det vet jag. Men jag undrar, i Champions League.
Ja, det är hemma på Old Trafford.
Det är på Old Trafford, ja. Ja, hur som helst, det här är ju två matcher som kan definiera den här säsongen för Manchester United. Jag menar, förlust mot Bayern München, ja, då är man utslagen. Då blir det antagligen inte, alltså, riskerar man att missa Europa League också. Komma sist i gruppen. Och förlust mot Liverpool, då kommer man ju vara avhängda och ha ganska svårt att titelstriden är man ju redan borta från, men det kan ju bli, alltså, psykologiskt väldigt, väldigt tufft att komma tillbaka, speciellt när Aston Villa och Tottenham ser så bra ut. Vi vet att, alltså, Manchester City kan se trötta och så här, de kommer komma topp 2. Alltså det är liksom, det bara känns så ändå. De hittar tillbaka. Det är inte så att de kommer trilla ur topp 4. Ja, då är det kanske, hoppas att det liksom vänder, att femte platsen blir en,
ja, det ska den väl bli, så att det
där förmodligen blir.
Ja, ja, men den kan de kanske ta, men alltså topp 4 räknar ju bort dem från redan nu, oavsett hur det går här nu. Med tanke på de lagen som är där uppe. Det här, alltså den här förlusten kom ju med absolut sämst tänkbara timing. För de såg så bra ut mot Chelsea. Det gör många. Ja, men de såg så bra. Ja, så är det ju. Ska vi med den logiken säga att Bournemouth är på gång att bli ett topplag då?
Nej, de är i alla fall spelar sig långt bort ifrån botten.
Ja, det ska vi göra. Det ska vi givetvis göra. Men just vad heter det? Alltså tajmingen när man ändå liksom ser rubriker och spaningar på att ja, men de har ju faktiskt lika många poäng som Tottenham och 3 poäng bakom City. Ja, man har varit lite för hård mot United egentligen. Är de så pass i kris och i liksom upplösningstillstånd som man har fått det gällande till med liksom Ten Hags medie blackout mot lokalmedierna där borta på inför presskonferensen och hela den där biten. Och sen så kommer 0-3 hemma mot Bournemouth som ett brev på posten där det kunde ha blivit mer. Sättet de försvarar eget straffområde i den här matchen är ju sanslöst naivt och tafatt. Med det sagt, all cred till Bournemouth som jag tycker att vi absolut ska gå in på och prata, eller Frida?
Ja, nej men precis. Jag tycker bara det är så kul att se. Vi har ju sagt det tidigare också, för att Bournemouth har ju gjort bra ifrån sig nu under ett par veckor i alla fall, det här med att det är skönt att se att Premier League-klubbar verkligen ger sina tränare tid. Mm. Och Iraola har fått tid och nu börjar det på något sätt sitta. Jag tycker man får ett bra intryck från honom också när han pratar. Att han verkar vara en väldigt trevlig först och främst. Men också det här med att spelarna verkar köpa hans filosofi. Och det är bara det att det har tagit lite tid då att komma in i det. Vilket är fullt förståeligt när man har haft en massa andra tränare med helt andra filosofier. Men nu börjar det verkligen sitta. Och ja, Taverny, jag menar, tycker att han fortsatt är ja, väldigt bra för dem. Och Solanke, han gör mål. Och det är, ja, de verkar ha någonting bra på gång. Eller i alla fall något stabilt på gång. Och jag tycker att det är en fullgod säsong i så fall för Iraola. Om det är så att de bara ser till att säkra Premier League-kontraktet i god tid. Och de får de här grundaspekterna på plats, då finns det ju någonting att bygga vidare på hans del. Och faktiskt, jag gillar Gary O'Neill, men jag var aldrig emot att Bournemouth gjorde sig av med honom. För jag tyckte att det var faktiskt att det var ett ganska så modigt beslut från Bournemouth. Att de kände att nej, vi vill ha en viss identitet på vårt lag. Så nu väljer vi en tränare som möjligtvis kan ge oss det. Och ibland måste man satsa, och det tycker jag att Bournemouth har gjort, och nu börjar de få avkastning för det också.
Men han var emot Gary O'Neill-sparkningen i en kvart, tror jag väl det var, innan de presenterade Iraola, och då bara ah!
Ja, men det kändes ju, det var ju deras, alltså, Graham Potter till Brighton liksom move. Mm. Med Chris Houghton ut och Potter. Ja. Alltså det kändes som deras motsvarighet. Och nu börjar det ju se ut som att det betalar av sig, för att det här är ett helt annat Bournemouth än vi såg de första 8-9 omgångarna, får vi säga, där det var rörigt och det var virrigt och ingen visste riktigt vart de skulle, och pressspelet, 3 pressade och 3 sjönk, och så var det bara stora hål överallt. Nu spelar man ju som ett lag som hänger ihop, och det var ju så tydligt, man hade en matchplan mot Manchester United som funkade briljant. Och sen tycker jag att Dominic Solanke har ju också verkligen klivit fram och visar att, jag menar, han har vuxit i den där kostymen som man sydde åt honom för 5 år sedan, när han öste då först in mål för Chelseas U21-lag. Jag vet inte hur mycket mål han gjorde, men det var hur mycket som helst liksom. Han var en av de mest omtalade unga anfallarna i England, gick till Liverpool, det var för tidigt, han lyckades inte ta plats, det var, och sen ett par vänder, och nu är han 24-25 nu. Han har ju så många aktioner i den här matchen där han liksom på ensamt bevåg liksom sysselsätter hela den där backlinjen. De skickar upp en boll som man tycker att den där är svår, den där borde de bara kunna hantera, men han är först på den, han suger ner den, han har kvalitet i sina både sin första och andra touch, han hittar med passningar, han hittar avslut, han hade ju en boll i stolpen där i första halvlek också, han gör det fantastiskt bra. Han är riktig form nu.
Det här är en lärdom för alla, att även om man blir sågad i Premier League-podden så finns det hopp. Man kan ändå bli en stor fan.
Ja, så är det. Vi tar oss vidare därifrån då till, vart skulle vi nu? Vi skulle till Goodison Park, Everton 2, Chelsea 0. För att om vi tycker att Manchester United har problem, så ser ju Chelsea alltid till att vara laget med ännu mer problem.
Vi måste värva spelare i vinter, som Pochettino säger. Ja, det har ni inte gjort.
Ett mittfält för 3 miljarder med Caicedo och Enzo Fernandes. 3 miljarder svenska kronor kostade de två spelarna.
Så, åh. Ja, vad ska man, jag vet inte var man ska börja, så du får köra, Frida. Jag vet inte vad jag ska säga om Chelsea mer.
Man kan väl börja med att säga, Sean Dyche fick ju den frågan också, vad var skillnaden mellan Everton och Chelsea i den här matchen? Och han menade ju på att ja, Chelsea hade visserligen mycket boll och sådär, men Everton visste vad de ville göra i den här matchen. De visade betydligt större hunger, och det har väl egentligen definierat Everton under hela den här hösten, men framförallt känner jag sedan poängavdraget. Det är nästan som att det har gett dem en ännu större skjuts. Nu är det ännu mer dem mot resten av världen, eller mot Premier League i alla fall.
Just.
Och de har ju verkligen visat att de är att räkna med. Och ja, vore det inte för det här poängavdraget, då hade de ju legat hur högt som helst upp i tabellen. Nu ligger de ju på säker mark i alla fall, men det visar ju också att Sean Dyche, han är duktig på det här. Han är ju en av de mest pragmatiska tränarna i Premier League, men han vet också hur han ska få med sig resultaten. Han vet om hur han ska pumpa upp spelarens självförtroende. Så att han har gjort det väldigt bra. Sen när det gäller Pochettino, så tror jag väl att det han känner med sitt lag, det är väl framförallt att han saknar rätt personligheter på något sätt i laget. Alltså han vill ju också åt den här attityden, den här viljan att vinna. Och den finns inte riktigt där. Det är det jag känner i alla fall som är Chelseas största problem. För liksom jag sa det här med att Man United, att man ändå såg att det fanns vissa hål i deras lag i mötet med Chelsea, så utnyttjade ju inte Chelsea det här heller, just för att de inte var riktigt på tårna. Och ja, det är ju förstås ett problem som grundar sig i att man plockar in jättemånga spelare på en gång. Man kanske inte har rätt balans i truppen heller, att det är lite för många spelare på en position och lite för få på andra positioner. Så att ja, det är inget lätt jobb heller för Pochettino. Så jag tycker väl att man ska skylla på ägarna främst. Sen är det klart att Pochettino har ett ansvar också att få med sig resultat.
Men det är just, alltså, om man tittar på när Chelsea var som bäst, det var ju verkligen ett lag fyllt av liksom starka viljor, vinnarskallar, alltså spelare som verkligen liksom gav 110%. Jag tänker Didier Drogba, Frank Lampard när han var, John Terry, alltså det var ju
Ivanovic.
Ja, men det var ju det som var liksom, alltså Carvalho när vi har liksom Mourinho-tiden i liksom mittlåset där. Det var ju spelare som liksom gav allt på planen och liksom var riktiga rejäla vinnarskallar. Jag tycker det saknas ganska rejält i det här laget. Det är för valpigt alltihopa.
Mm. Och jag menar det man hade kvar, alltså en sån som Aspilicueta saknas ju jättemycket, ja, i det här laget. Visst,
att
han var inte lika bra som han var för 7-8 år sedan, såklart. Men jag menar, den här vinnarskallen och den här kvaliteten och erfarenheten och fan kunna se till att folk stod på rätt plats, att ha en sån spelare på planen. Alltså Thiago Silva är nu var han ju petad här nu, för han har väl inte varit så bra på senaste tiden. Han har ju all den här rutinen, men han är inte den närvaron på planen. Han har inte den kanske positionen i gruppen som uppenbarligen Aspilicueta har. Jag minns ju, Mourinho sa ju det när han tränade Chelsea andra gången. Ge mig ett lag med 10 Aspilicueta och jag vinner vad som helst.
Mm. Ja, men sen å andra sidan, alltså mot slutet Aspilicueta, jag minns en match borta mot Newcastle, det var väl precis innan VM, där han tydligen sa rakt ut att jag vill inte gå in och spela. Alltså, så han mot slutet så
han hade också tröttnat.
Han också.
Han var väl trött på att det var liksom han fick spela med 10 anti-Aspilicuetas. Det var väl det som...
Nej, men de saknar den ledarfiguren, de saknar den det, spelaren helt enkelt.
Det är bara att kika på kaptensfrågan egentligen den här säsongen. Jag tycker att den är rätt talande för den situationen, just det här med att ja, men Gallagher har burkaptensbindeln, drog på sig rött kort. Rhys James, som vi väl kanske får nämna också, har haft kaptensbindeln i övrigt. Rött kort fick han också bortom mot Newcastle. Nu är han skadad igen. Jag vet inte om han kommer... jag vet inte vad som kommer hända med honom egentligen. Alltså om han kommer få till den här jämnheten, om man kommer kunna vara skadefri till i tillräckligt långa perioder för att lyckas hålla sig på den här högsta nivån. Jag är lite orolig för hans del faktiskt, för att det är någonting, det är hela tiden någonting nytt.
Det är muskelskador på muskelskador på muskelskador, och där har ju en tendens att ackumuleras till en kropp som helt enkelt inte håller. Det är jättetråkigt, för vi vet ju hur bra han är och vilken framtid han hade kunnat ha, vilken spelare han hade kunnat vara för det här Chelsea, men det blir ju ingenting av det med alla de här skadorna. Det är en av dem. Vi har ju sett det förr. Han är inte den första spelaren som det här har hänt, men vi får nog snart räkna in honom till en av dem som var lovande men fick hela karriären förstörd av skador.
Hoppas inte att den framtidsprofetian slår in, kan man väl säga, för jag tycker det där är en otroligt sevärd spelare på alla möjliga sätt. Det är också intressant nu, jag vet inte hur mycket det sticker i ögonen för Chelsea när de har spenderat alla de här pengarna, de ska spendera mer till vinterfönstret säkert på, ja, de ska väl ha in en världsklass forward nu eftersom att de ignorerade den positionen ganska rejält.
Det var in typ Osimhen.
Ja, tog Nico Jackson och tänkte att det här löser sig nog. Det är också fascinerande. För nu har ju Todd Bowley i alla fall varit ute och sprätt pengar här nu senaste, i helgen här när han gav Shohei Ohtani ett kontrakt värt 7,3 miljarder för att spela 10 år i LA Dodgers. Det är dubblade det tidigare rekordet.
Är han japan?
Han är, ja, givetvis är han japan. Den, vad heter, baseballens enhörning som han kallas. Kan ni lyssna på Sportbladet Daily från tidigare i våras om Ohtani, om ni undrar vem det är som har slagit alla former av kontraktrekord i nordamerikansk idrott här precis.
Han är bra då, kan man tänka.
Han är bra. Det kan man lugnt konstatera.
Det är också roligt att man skulle kunna uttala hans namn Shohei. För det är så det skrivs. Det tycker jag är roligt.
Ja, jag förstår.
Bra, nej, men som sagt, de kommer säkert handla någonting i vinter också. Chelsea, det är för sorgligt.
Men det är fint att se att Bowley kör samma race på alla sina klubbar.
Jag ska säga någonting mer om Everton också. Det är... Dwight McNeil är ju fantastiskt bra, men man måste också säga att alltså, Sean Dyche hatar ju inte en motståndare som med valpiga dribblers som gör silly dances. Jag vet inte vad ni såg hans intervju efteråt. Alltså, det är mest Sean Dyche jag hört i hela mitt liv. Att vad heter han där junioren Dobby? Dobbin kommer in och gör mål.
Det är han
och
i han...
Ja, precis. Han är kanske lite som Dobby. Det är Evertons Dobby. Men han firade. Han firade på ett respektfullt sätt. Och det tyckte nästan Sean Dyche var det bästa. No silly dances. Och han har trams. Fan vad man älskar Sean Dyche. Sean, I don't do man hugs Dyche.
Jag är nästan mest imponerad egentligen av mittlåset, Tarkowski och Braithwaite som han har vuxit.
Verkligen.
Otroligt.
Är det kanske den här säsongens stora genombrott, Braithwaite? Han är uppe där.
Ett av dem.
Han är uppe där.
Finns en anledning varför han kopplas till Spurs nu till vinterfönstret när de ska leta ytterligare mittback. Det har varit en ganska bra värvning. Sen tror jag inte Everton riktigt vill släppa honom kanske i det här läget.
Nej,
är otroligt imponerad utveckling han har haft.
Helt klart.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Vi tar oss därifrån då till Sellers Park där Roy Hodgson var vansinnig efteråt på det här röda kortet som vem var det nu som drog på sig det?
Ayew
var det ju såklart. Ganska kort tid och två gula kort. Först för att ha stått för nära vid en frispark. Det var ett sånt tramsigt gult kort som man, jag verkligen kan ifrågasätta. Och sen det andra gula kortet tycker jag är rätt solklart. Han stoppar ju ett anfall när han välter Harvey Elliott. Och man kan säga att fram tills den situationen så var ju Liverpool fullständigt bedrövliga. Nog den sämsta insatsen den här säsongen, och det har funnits några rätt svaga insatser får man ändå säga. Men vi har varit inne på det. Den styrkan i det här laget är ju den offensiva bredden man har. Funkar det inte, om det är tungt och trögt, det är trötta spelare, ja men då finns det liksom alltid kvalitet att kasta in. I det här fallet så blev det Harvey Elliott som kom in, och var dels den som blev tacklad då utav Ayew, och han är den som sätter 2-1 målet. Även Curtis Jones kom in och var jättebra i den här matchen tycker jag.
Glöm inte Joseph Gomez också.
Och Joe Gomez kom in.
Joseph Gomez.
Det står alltid det när han
när man kom in och tog den där högerbacks positionen då, och Trent fick kliva in. Wataru ändå, det här är inte en typ av match där han kommer till sin rätt.
Han var inte riktigt med på noterna, kändes det som.
Nej, alltså han har ju inte passningsfoten för att stå och dirigera ett lag mot ett ganska duktigt pressande Crystal Palace som ligger lågt, och det var ju uppenbart att de hade bestämt sig för att ja, så fort ändå får bollen så ska vi bara upp och trycka liksom. Det var ju en straffsituation där det var ju ganska tydlig frispark till ändå, får man ändå säga, Williams.
Ja, jag förstår inte varför de tittar på den så länge. Alltså, det är krokben, det är arm, det är, men vad är det ni står och tittar så länge på det här frispark?
Ja. Det var liksom, ja, men det var en tydlig strategi från Roys sida att, vad säger man, targeta.
Måltavla.
Ja, det var liksom måltavlan för pressen var Wataru Endos uppspel. Vilket gjorde då att han då blev begränsad. Bollarna gick bara tillbaka till backlinjen. Det blev inget flyt i spelet. Blev lite bättre när man bytte ut honom och stoppade upp Alexander Arnold på mittfältet. Men framförallt skulle jag säga när Curtis Jones kom in som hade lite mer spring i benen än vad Szoboszlai till exempel, som har kommit ur sin fina form han hade i början på säsongen, har sett ganska trög ut senaste omgångarna. Dominic Szoboszlai, han har ju fortfarande kvalitet såklart, men inte riktigt samma spark runt honom. Och Mohamed Salah fullständigt ur form, går därifrån med 1+1 ändå, så som han gör.
Jag var
fullständigt bedrövlig i den här matchen. Han hade fan inte ett rätt, men han går därifrån med 1+1 ändå, för att det är det han gör. Vissa spelare bara är sådana, och han är en av dem. Det var hans då 200 mål för Liverpool, hans 150 Premier League-mål. Det är rätt imponerande, får man ändå säga. Och ligaledning, Frida, för Liverpool, men de måste nog ja, de måste, ja, men jag säger det för att ändå det står i någon slags kontrast till hur spelet har sett ut senaste tiden.
Ja, nej, men det gör det ju såklart, men samtidigt så om det är någonting, precis som du var inne på där, att det här att Liverpool har förmågan att vända matcher just genom att de gör ett par byten, känns det som, och sen så förändras hela matchbilden, och det är ju en otrolig styrka. Men jag är framförallt glad eftersom vi såg ut att få ett ordentligt liga-race den här säsongen. Mm, och det var verkligen ju mer än vad man trodde på förhand. Man tror alltid att Man City är överlägsna favoriter. De är väl fortfarande favoriter trots att de bara står på 33 poäng då just nu. Men nej, nu är ju Aston Villa inblandat. Vi har Tottenham som man antar kommer att bli bättre när de får tillbaka ännu fler spelare. Man United vet vi inte med riktigt, går upp och ner, men samtidigt så jag tror ändå inte man kan räkna bort dem heller, för precis som vi var inne på tidigare så är ju de har ju ändå liksom tagit sina poäng. Det är inte fullt så illa som det är för Chelsea exempelvis, så har vi Newcastle och sådär. Så att, nej, en spännande säsong, verkligen. Mm.
Enda nackdelen om alla topplag tar poäng av varandra är att när väl City hittar den där vårformen så är det inget av lagen som har liksom...
alltså, man vet, det finns ju ett lag i den här ligan som kan smälla ihop 15 raka segrar liksom, utan att man egentligen har märkt någon större skillnad. Alltså du vet, Manchester City är ju det laget.
De kan också smälla ihop göra det. 4 raka utan seger och ha problem mot Luton.
Ja, och då kan vi väl ta oss till den matchen då. På Kenilworth Road. Alltså när Luton gör 1-0, då kände man ju liksom att det är en sån här säsong där det liksom galna saker händer. Då hade vi precis sett andra sjuka resultat. Men Manchester City är inte det laget ändå, trots allt. Två snabba mål. Det finns för mycket bra fotbollsspelare bara. Lite oroande med Erling Haaland. Stressfraktur var det liksom att snacka om. Så får vi se hur länge han blir borta och vad det riktigt betyder. Det mesta runt den där skadan är ganska luddigt, skulle jag vilja hävda.
Vecka för vecka, dag för dag eller något, sa väl Pep också.
Det är
inte lätt för alla fantasy managers i världen direkt.
Så säger det ju, ja, nu tyckte jag väl jag säga, att Alvarez som ju känns mer Guardiola-kompatibel egentligen jämfört med Haaland, om man tänker liksom hur Guardiola har spelat och hur hans formationer har sett ut tidigare under sin tränarkarriär. Men han var ju inte så där värst bra i den här matchen. Jag tyckte egentligen att det var ett större problem än att Haaland var borta, om ni förstår vad jag menar. Att så länge Alvarez han steppar upp lite mer, så tror jag nog att de kommer att klara sig ganska bra med eller utan Haaland ändå. Men jag landar ändå i att jag vill prata om Luton, för jag tycker att Luton är fascinerande. Och inte minst då på hemmaplan, att de faktiskt har gett både Liverpool, Arsenal och nu Man City en rejäl match. Och så kommer det nog se ut den här säsongen, att på hemmaplan så kommer de vara starka och de vet exakt hur de ska spela och hur de ska spela till sina styrkor, framförallt för att de förstår ju att vi ska egentligen inte kunna matcha oss med de här lagen, men de lyckas ändå göra det genom att stå kompakt och de utnyttjar sin fysik och de är duktiga på omställningar. Tycker Ross Barkley, om vi nu ska prata om bra förvärv i somras, då tycker jag att han ligger där uppe som ett av de absolut bästa nyförvärven, för att han har sett så fruktansvärt bra ut, särskilt den här senaste tiden. Och han har ju någon aktion i den här matchen också där han tar sig förbi hur många spelare som helst och sen så drar han till på ett avslut som går en bit utanför, men han har varit väldigt bra. Jag tycker Nakamba är bra. Jag tycker till och med att Doughty är en sån spelare som har tänkt att han kommer aldrig hålla i Premier League. Jag tycker att han gör det bra. Det är många som gör det bra i det här laget. Och jag tycker att Rob Edwards, jag tror att det bor en stor tränare i honom också. Sen kommer inte han få något glassigt jobb för att ha tränat Luton, och framförallt då på sättet de spelar på, för att jag tror att ska man få ett högre jobb så måste man spela en finare fotboll. Men han är smart och jag tror definitivt att han kommer ha en väldigt fin tränarkarriär och säkert få fler uppdrag där han kan visa vad han går för ordentligt. För att det han har gjort med Luton och hur han har stabiliserat det laget, det är jag väldigt imponerad av.
På helt annan, på tal om Ross Barkley, tänkte jag på det, att han gjorde ju mål mot Arsenal där i veckan när det inte blev någon seger. Var ju en av få som har gjort mål då på sin 30-årsdag. Såg jag på någon så här statistik att det finns ju visst antal som har gjort det. Och en av dem som har gjort mål på sin 30-årsdag i Premier League är Martin Pringle i Charlton. Och det gjorde mig väldigt glad att se att Martin Pringle var i den här statistiken. Helt irrelevant för sammanhanget, men det bara känns värt att bara lyfta.
Absolut.
Med det sagt, jag håller med. Alltså, Barkley har verkligen hittat rätt där till att börja med Luton. Och då är det imponerande sättet de gör. Bara så här, följa matcherna från TV när man får den här liksom, vinkeln som är på något sätt mer närmare plan, snarare än uppifrån, och man får den känslan av att det här är en liten arena. Man får ju känslan av att det är så här, borta match mot en brödgäng i kuppen, där liksom topplag åker dit och inte har liksom 100% i påkoppling, och det bara liksom hela den känslan gör det ju starkt. Man känner att här kan Luton ta poäng, här kan de visa vad de går för. Jag tycker synd om dem att de inte har fått med sig någonting mer från både Arsenal och City, för de var förtjänta att få med sig något mer i båda de här matcherna.
Verkligen så är det ju. Och jag menar, Arsenal, även Liverpool var ju väldigt nära att man faktiskt vann. Då fick man med sig en poäng i den matchen nu mot Manchester City. Uppenbarligen har man ett recept som funkar mot de bästa lagen i ligan.
Men de kommer ha det tuffare mot de lagen som de möjligtvis ska slå. Det är lite min summa summarum av Luton den här säsongen. Men det är ju, någon styrka ska man väl ha i alla fall.
Ja, men Adebayo, vilken höjd han har i den där nickduellen. Alltså, det är en tuff spelare i luften. Herregud, det är inte lätt att vinna den där typen utav nickdueller mot en spelare med den fysiken och spänsten. Alltså. Ett riktigt vapen. ett av de formstarkaste lagen just nu får vi ändå säga är Fulham.
Var kom det här ifrån?
Ja, alltså 5-0 mot West Ham som vi måste säga ser också väldigt, väldigt slitna och trötta ut just nu. Ett av de lagen som
fast skulle vann bra borta mot Tottenham. Så att det svänger snabbt ändå. Det är ju det David Moyes sa också, att han trodde att de hade använt för mycket energi i den matchen. Men det kommer nog vara så här under den här perioden av säsongen, att det är mycket upp och ner definitivt på West Ham också.
På tal om att man kanske inte alltid ska ta allt vi säger i den här podden med liksom största allvar, när jag vet att jag har dubbat Fulham som det tråkigaste laget i ligan lagom innan då de gör 10-0 på två matcher, att de pulveriserar ett Nottingham som just nu är dysfunktionellt är en sak, men att de går och gör det mot West Ham också direkt efter. Och Raúl Jiménez ser ut som gamla Raúl Jiménez igen. William ser ut som gamla William igen. Det är otroligt imponerande. Kul ändå.
Ja, alltså det som är intressant också, det är ju att det är inte så att Marco Silva har gjort några radikala taktiska förändringar på något sätt. Alltså det är ju fortfarande samma, det är ju samma spelare, om ändå att några har kommit tillbaka, som Adro Bayer tillbaka från skada, och jag tycker att han gör stor skillnad för dem, framförallt att de kan spela en högerfotad mittback till höger. Jag tror att det hjälper dem enormt. Och sen så också Kenny, han är en liten sån här unsung hero för mig i alla fall, för jag tycker att han ger Andreas Pereira större frihet på något sätt att göra, ja men att få ut mer av sin kreativa sida. Och så då, precis som inne på det här med Jiménez, som ju har haft det kämpigt ända sedan den där hjärnskakningen mot Arsenal för herrans massa år sedan. Det har tagit tid för honom och han har inte riktigt sett ut som sig själv, men mot Villa så lossnade lite grann tror jag när han fick in det där målet, och nu rullar det ju på för honom, och det är ju exakt det Fulham behöver, inte minst då efter att de tappade Mitrovic.
Ja, den här nicken är ju brutal alltså. Herregud, vilken timing och vilken fin nick. Det här var ju den gamla Raúl Jiménez som löser igenom. Man blev väldigt glad av det. För så där gjorde han ju med ganska stor regelbundenhet för Wolves före sin skada. Då hade han ju det där modet och han var blytung i boxen. Och gjorde ju precis den typen av mål ofta. Jag har inte sett någon som har blivit något annat än glad av att se det målet. Ja, kanske några West Ham-supportrar.
Wilsons mål var väl dock den som tog priset i den här matchen, om vi säger så. Herregud, vilket avslut det var. Alltså, från distans, bara rakt upp i krysset. Nu när det inte finns ett cykelsparksmål att konkurrera med den här månaden än i alla fall, så kan det vara en kandidat till månadens mål där längre fram i juletider.
Ja, Harry Wilson har den där förmågan. Han jävla tillslag med foten. Det har han ju faktiskt haft alltid med sig. Gjorde ju rätt mycket sådana mål när Fulham spelade i Championship, och han slog igenom får man ändå säga.
Jag såg en väldigt otrevlig stat, så ser om jag hittar den. Att David Moyes nu har förlorat 238 matcher som Premier League-tränare. Det är alltså flest förluster då i ligans historia på samma antal som Harry Redknapp.
Jaha.
En sån där stat som inte säger någonting egentligen. Men, ja.
De har tränat många matcher. Det får man också säga.
Det är det också.
Och det är klart att Alex Ferguson kanske ändå har fler matcher, men han förlorade rätt sällan. Så var det ju verkligen. Sen får vi väl se då, det kommer, tror jag, ska vi inte bli sillepodden här, men jag tror att det kommer bli ett ganska busy vinterfönster för Fulham, för att man räknar eventuellt med att tappa Palinha nu i vinter och ska ersätta honom då med André från Santos i Brasilien, som är en jättespännande spelare, men en annan typ av spelare.
Han heter Fluminense, nej.
Ja, Fluminense, förlåt. Men en av kanske de bollskickligaste defensiva mittfältarna som finns där ute. Han är ju otroligt skicklig, men inte den där defensiva skölden kanske direkt. Han är inte så Så vi får se.
Det, kommer det är ju bra en... ersättare om de löser.
Det är ju verkligen. Det är ju en spelare som Liverpool försökte värva i somras. Sen får vi se. Nu verkar det som både Bayern München, Arsenal och Liverpool rycker i Palinja.
Bayern München har ju på något sätt, de hade väl pole position i alla fall, med tanke på att han stod med deras tröja.
Ja, han var ju
klar för dem, och sen hade de inte fått ihop papperna. Sen är frågan nu, Bayern vill inte betala lika mycket för honom i ett sånt här fönster, men också Fulham. Jag tror inte det är goda nyheter för Bayern att Premier League-klubbarna nu också inser att här finns det någonting kanske att försöka slå till på. Från att Fulham hellre säljer de till Bayern München, men ja, vem vet. Finns det lite andra mittfältsnamn som kopplas till Bayern också. Men vi ska inte bli sillypodden som sagt.
Nej, som sagt. Det blir ett intressant vinterfönster för just Fulham, och kan man då få lite fart i ligan, och kanske det kan också finnas något positivt att hämta ur ett januarifönster och titta ännu högre upp i tabellen. Nu är man ju på den övre halvan, och där hade ju inte jag dem inför säsongen. Vi tar oss vidare. Wolves, Nottingham Forest 1-1. Ja, vad ska man säga, Frida? Nottingham Forest, de fick med sig en poäng här i alla fall. Steve Cooper överlever to fight another day, kan man väl säga. Han hänger ju på repet annars.
Ja, jag tyckte i alla fall att vi fick bekräftelse på att spelarna inte har vänt honom ryggen.
Nej.
Utan de får ändå med sig någonting i den här matchen, och det var ju faktiskt det viktigaste. Han gör en hel del förändringar dessutom, så att Han satsade rätt så mycket i den här matchen för att just få med sig någonting. Men ja, vi får väl se hur länge det håller. Det är väl trots allt den tränaren som ligger närmast att få sparken ihop då, möjligtvis med Hodgson. Det har ju dessutom kommit uppgifter om att Crystal Palace kommer invänta och se vad Nottingham Forest gör, för att de vill ha Steve Cooper. Så skulle det vara så att Forest sparkar Cooper, ja, men då kommer möjligtvis Crystal Palace att göra en förändring, att göra sig av med Hodgson då, som ju har hans kontrakt går ut i sommar, och plocka in Cooper direkt. Så att ja, vi får väl se.
Jag gillar ändå tanken på Cooper i Palace faktiskt. Jag tror ändå med det materialet det skulle kunna bli något ganska bra.
Det är
bra
rätt intressant att han fortfarande har så ja, men trots att det har gått lite sämre nu, att han fortfarande har ja, men bra rykte, att hans aktier fortfarande är höga. Det är rätt så intressant ändå att det är på det viset. Men det är klart, han gjorde det ju jättebra när han förde upp Forest i Premier League och sådär, och han har haft en hyfsat unik situation, hyfsat får man säga, för att det finns ju andra klubbar som också har plockat in en mängd spelare på en och samma gång, och det är inte alltid helt enkelt.
Alltså jag sitter och tittar på Forest bänk de hade mot Wolves nu. De har ju alltså Danilo som de värvade, liksom ändå upphausad mittfältare från Brasilien som de värvade in, var väl, nu ska vi se, det var ju inför förra säsongen då. Han byttes in, Felipe, tidigare Atletico Madrid-backen, byttes in, och Chris Wood då. Så har de alltså Vlacho Dimos som de värvade från Benfica den här säsongen. Ola Aina, Sangare, upphausad från PSV Eindhoven. Nicolas Dominguez från Bologna de värvade in. Hudson Odoi och Origi på bänken. Det är inte en bänk som skriker bottenlag, om vi säger så.
Nej, det är rätt märkligt då att de inte har värvat in, eller att de inte har hittat en ordentlig ersättare till Awoni, för att nu när han är skadad, det märks ju också på något sätt i Forest.
Mittfältare har de ett överflöd av i alla fall. Det är ju en sak som är säker. Det är helt sanslöst att Forest i det här läget, man sitter med Sangare och Dominguez på bänken. Nej, jag fattar ingen.
Men egentligen, det finns ju rätt mycket likheter mellan Chelsea och Forest, just det här.
Det gör det.
Det är ju en sak att värva in en massa spelare, men du måste ju se till att balansera det då och ha, ja, men, ha flera spelare på samma position. Du kan inte ha alla spelare, precis som du är inne på, kan inte vara mittfältare exempelvis. Ta till den där balansen är inte enkelt, men det krävs ju om man ska göra den sortens storstädning i en trupp.
Men de har ju plockat precis varenda bollvinnande mittfältare som kopplades till storklubbar men inte liksom hamnade i en storklubb i slutändan. Hamnade ju i Forest istället. Jag skulle inte bli förvånad om André från Fluminense hamnade i Forest i slutändan. Det hade varit väldigt väntat. Men det är ju typ bara typ, Elanga var ju en sån som ändå av alla de här nyförvärven som faktiskt har hittat en miljö som passar honom, där han får förtroende, där han har egenskaper, ingen annan har han på speltid. Det tycker jag man märker på honom också. Men det var väl tur då, för att åtminstone Anthony Elanga kändes klippt och skuren för att liksom göra saker som inte så många andra kan i det här laget.
Verkligen. Det har också pratats lite grann om Will Still Reims, jag vet inte hur mycket det är media
FM-tränaren.
Ja, precis. 31-åringen som just nu gör en halv succé får man ju säga i Reims i Frankrike. Ja,
var väl större succé förra säsongen, va? Eller har han väl lite mer upp?
Ja, men han fick väl sitt genombrott då, men de ligger på 8:e plats i franska ligan nu. Det är ju inget storlag direkt. Som sagt, han är född 92. Är ju spännande. Det var ju hela den här historien också då med att Reims betalade den här böten på 25 000 euro för varje match han tränade, med tanke på att han inte hade gjort färdigt sin licens.
Det är också väldigt liksom FM-kompatibelt att han har maltesen Teddy Teuma på mittfältet också. En maltes, det är inte ofta man ser.
Nej, det är det faktiskt inte. Vi tar oss vidare till Brighton, Frida. Där går det trögt och det verkar som att De Serbi tar på sig det. Han lät så jävla deppig. Han sa, fan, laget är ju bra liksom, och det finns spelare så här, det måste vara mitt fel.
När det fast inte han bra. Menade väl på att, ja, men han sa väl egentligen att Brighton, ja, men dels att de inte är ett topplag. Och att han inte är så pass bra som alla andra tror.
Det var typ så. Nej, men det var, han lät lite, jag är väl ingen topptränare liksom.
Ja, vi kan väl tro att han är rätt så sarkastisk när han säger på det där viset. Men de har det ju rätt så tufft med, ja, med spelare borta. Han saknade väl 7 ordinarie spelare till den här matchen. Och visst, de skapade tillräckligt mycket för att få med sig samtliga 3 poäng mot Burnley, men han får väl Trafford, han får väl på något sätt lyftas fram, för att det är mycket tack vare honom som Burnley får med sig en poäng. Han gjorde stor för en massa räddningar. Jag tror väl ändå att Brighton hamnade på typ, ja, vad var det, 2,75 eller någonting sånt där i expected goals. Så att de hade kunnat få in fler, men Trafford stod i vägen. Och han har ju haft det rätt, så det är klart att det kommer alltid vara tufft när man står i mål för en nykomling. Det är nästan garanti på att man kommer att släppa in rätt så mycket mål i alla fall. Men de här senaste veckorna så tycker jag faktiskt att han har tagit kliv och han ser lite mognare ut. Han var ju väldigt upphypad då efter sommarens U21-EM och sådär. Och nu såg man verkligen att det bor en stor målvakt i honom.
29-6 i skott till Brighton i den här matchen. Alltså, De Cherby absolut. Jag tycker inte att han är någon dålig tränare som han själv då sarkastiskt blir fåret till, men han måste sluta med det här otyget att bänka Kaoru Mitoma och byta in honom i paus. Bara starta honom och låt honom cementeras på den här positionen. Ja, han har haft lite skadeproblem senare tid, men då byter du inte in honom i paus i sånt fall. Spela, Karl.
Ja, men han var väl skadad, Mitoma?
Ja, men det är det jag menar. Han har haft lite skadeproblem, men uppenbarligen ändå redo att komma in en halv lek i varje match. Nej, jag är inte helt övertygad om att jag ska rotera runt honom.
Ja, en viktig poäng då för Burnley här, med tanke på att Sheffield United också tog 3 poäng mot Brentford. Brentford som också har det trögt just nu. Men Chris Wilder såklart, hans första seger sen han kom tillbaks, det är hans andra match då. Och kanske kan man hoppas på någonting nu när Wilder är tillbaks, lite tro i truppen, men känslan är ändå att den här säsongen kommer inte hittas någonting annat än en nedflyttning för Sheffield United. Jag vet inte. Det är om man skulle, även om Luton och Burnley och Sheffield United på något sätt har börjat hitta någonting, hitta någon slags skepnad för den här säsongen där det har sett otroligt formlöst och bara ihåligt ut inledningsvis, så avståndet både poängmässigt, spelmässigt är för stort upp till övriga. Det minst nu när Bournemouth helt har lämnat bottenstriden uppe på 19 poäng. Everton var ju där nere med sitt poängavdrag. De är mycket bättre än de här andra lagen, har vi ju sett. Sean Dyche har ju gjort det här till en resilient klubb igen. Ja, Nottingham Forest, det är ändå 5 poäng från Luton på 18:e plats då till 16:e plats för Forest, Crystal Palace. Alltså det känns som att det blir svårt för de här lagen, trots att Chris Wilder nu kommer in och levererar 3 poäng här, Frida.
Ja, men jag tror väl just nu så antar jag att publiken på Bramall Lane bara är glada över att, ja, men som du säger, det är en frisk fläkt som kommer in, och det är möjligt att de då kan leva lite på det här, få lite mer energi, och uppenbarligen fick de det i den här matchen. Men jag håller med, jag tycker inte heller att Sheffield United, de bör inte ha material att klara sig kvar, sett till då hur bra de andra lagen är, och inklusive Luton som jag ändå tror har störst chans av nykomlingarna att faktiskt klara sig kvar. Men välbehövligt för Sheffield United med, ja, med en sån här typ av insats och framförallt ett sånt här typ av resultat också. I efterhand så har det väl mest snackats om Anel Ahmed Hodžić. Jag vet inte om jag har hängt med i hela den.
Lagkapten för dagen, men det var väl just kaptensbindeln i fråga som har blivit.
Nej, alltså han var ju lagkapten, har ju varit lagkapten tidigare match också. Det var ju matchen i veckan där mot Liverpool. Det var ju då alla kaptener bar den här regnbågsbinden. Och han var tydligen den enda lagkaptenen som inte gjorde det i den omgången. Och det fick inte så mycket uppmärksamhet först, för Chris Wilder menade på, han fick frågan på presskonferensen men sa typ att oj nej, det där vet jag ingenting om. Men sen så hade ju SVT Sport mässat Ahmed Hodžić och frågat rakt ut, och då hade han svarat och frågat då varför han inte bar den binden, och då hade han svarat gissa.
Ja. Skön kille.
Man behöver inte säga så mycket mer om det, mer än att man nog förstår vad han menar. Och ja, vad ska man säga? Det är vad det är.
Det är vad det är. Ja, helt klart. Nej, man behöver inte, alla behöver inte tycka likadant, men man har också rätt att faktiskt tycka om vad man vill om en spelare och deras aktioner. Det är helt okej.
Vissa saker är inte åsikter, så kan vi säga.
Nej.
Ja,
nej.
Ja precis. Alltså jag blir alltid lika förvånad när man gör så himla mycket politik av saker. Ja, jag vet inte. Vissa av de här kampanjerna, alltså Premier League har ju väldigt många såna här kampanjer under en säsong, och i vissa fall så kan jag tycka att ja, men det vore kanske bäst ändå att hålla fotboll och politik separat, men just i det här fallet så jag tycker inte att en regnbågsbindel är så där jättekontroversiellt, särskilt inte när man är född och uppvuxen i Sverige. Och nu vet jag att han representerar Bosnien. Jag tycker det är annorlunda kanske om man kommer från en kultur där ja, där det inte ses på med blida ögon. Jag kan förstå att det är en större fråga då som spelar, men i det här fallet så känns det inte som att det borde vara ett så svårt val. Men nej, det vore intressant att höra en mer utvecklat, eller ett mer utvecklat resonemang från Ahmed Hodžić, men det kommer kanske.
Ja, nej, jag har inga problem med att det finns politik i fotboll och så vidare, men det är som du säger, vissa saker kanske egentligen inte är politik utan bara handlar om mänskliga rättigheter. Och jag menar, vi har ju en hel del irländska spelare som har vägrat spela med Valmon till exempel under den kampanjen som är varje år.
Och det är ju mer politik där.
Och det är klart att det är politik, och jag tycker det är mer deras rätt att välja, för där är en politik och det finns en sån historia och det vad man väljer att representera och så vidare. Ja. Så är det med det. Vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Vi har fått på mejl, vi kan börja med den. Jag håller på Manchester United, det här kommer från Isak. Och det går verkligen svajigt för dem nu för tiden. Jag har börjat tvivla på om Ten Hag är rätt man för jobbet. Han får verkligen inte ihop gänget till ett bra kollektiv. Kan ni prata lite om hur Graham Potter hade kunnat passa in i Manchester United? Med tanke på att Jim Ratcliffs eventuella köp i klubben och det ryktas om att han vill få in mer engelskt, vad passar då bättre än en engelsk tränare? Tack för
kasta inte in den stackaren i den.
Nej,
ett getingbo till.
Han måste få lugn och ro, stackaren. Alltså det är inte. Alltså om United ska byta tränare då i det här läget, då vill man ha någon som har ganska mycket mer kött på benen och skinn på näsan och kan hantera allt vad det innebär att träna en klubb med den strålkastarna på sig och så vidare, skulle jag säga. Sen säger inte jag att de ska liksom, ja, bara ta Conte och bränna på ett halvår här nu eller vad det nu blir, men jag tror det behöver någonting mer, framförallt med tanke på att Potter säkert åldrades 10 år extra av den där halvåret i Chelsea. Då vill du inte gå in i det här United i det här läget.
Jag tycker inte att Ten Hag ska få sparken än. Jag tycker att han ska få mer tid, och ja, sen det kanske är fel, vi får se hur det går, men jag bara tänker tillbaka på Mikel Arteta. Det var rätt så många som ville bli av med honom under ett par säsonger där inledningsvis, och titta vad han är nu. Det kan gå snabbt, det kan vända snabbt. Det kan hänga på att man får in en eller två spelare som helt plötsligt är precis det man behöver. Så att, jag avhåller mig lite från att påstå att Ten Hag borde få sparken, för jag tror inte att det kommer hjälpa någonting rent långsiktigt i alla fall. Alltså, vem ska man då ta in för det första?
Hur många gånger har vi liksom dragit den här funderingen? Alltså, det var sagt många gånger som helst, men det är inte ett problem med tränare. Det finns ett större systematiskt problem med Manchester United, och det är den eviga 10 000 kronors frågan som vi får se om vi får svar på den förr eller senare, om de liksom hittar rätt i det där. Men det finns andra problem än vem som sitter som tränare i den klubben. Så är det ju.
Absolut. Vi kan slänga in då, Håkan Hellberg skrev här, kommenterar: McTominay är alla mål till trots, han är alldeles för dålig defensivt för att spela ihop med Bruno. Det uppstår för stora luckor i mittfältet som Bournemouth utnyttjar, det här vi pratat om. Han längtar efter att få se en trio med Bruno, Amrabat och Casemiro som samspelta. På pappret ser det väldigt bra ut. Då säger det att Bruno tar ju en superonödig gult kort i den här matchen för content, alltså för att gnälla på domaren, och är då avstängd i matchen mot Liverpool nästa vecka. Det här är också en del av problemet och mentaliteten i den klubben, att man har ingen som tar ansvar. Men är du lagkapten i det här laget, och kan du inte gnälla till det ett gult kort att vara avstängd mot den största rivalen som du möter helgen efter? Du måste fan, sånt där kan göra mig jävligt trött alltså.
Jag ser det på din blick, jag bara rasade till hos Öyk som verkligen hade,
ja, jag blir så här, det här är ju en stor del av problemet. Det är ingen som tar ansvar. Nej. Det är ingen som tar ansvar.
Nej, alltså ju för
gör det. Du får göra det, Makoto. Jag kastar nästan vad som helst på dig. Det är ditt jobb nu, ta ansvar i Manchester United.
Jag tar ansvar. Nej, men alltså så här, alltså jag brukar ju ofta försvara Bruno Fernandes som kaptenens bindel, men jag håller helt med i det här fallet att det är för dåligt helt enkelt att prata till sig ett gult i det här läget. Sen tror inte jag överhuvudtaget tänkte på det. Nej,
det är klart att det inte gör. Men det är en del av att ta ansvar i att vara liksom medveten och närvarande i stunden.
Men det är väl också en del att inte liksom tänka på vad är nästa match, utan verkligen vara närvarande i matchen som är nu. Om vi säger så. Men absolut, jag håller med om att det är för dåligt att ta ett gult kort i det där läget. Det är för orutinerat, det håller jag med om.
Gustav Fransson vill att du ska prata lite om din Ultimate Teams efter gårdagens packsuccé. Jag fattar ingenting av det här. Så att,
jag prickade ett väldigt bra kort så hade otrolig tur, så jag kommer väl absolut inte spela på några lotter någonting fram till, för jag har förbrukat all min tur för all framtid.
Vad var det för?
En ruddskulligt dök upp i ett pack han inte skulle dyka upp egentligen. Så nu har jag min Homare Sawa i laget, för Rudskjulit såldes givetvis direkt. Och så investerar jag i en Homare Sawa. Ja, vi kan ta det här på Twitter någon gång istället.
Ja, jag fattar ingenting, men det är säkert jättebra. Urban Westerberg vill bara kommentera att Evertons startelva kostade 30 miljoner pund mindre än Enzo Fernandes. Det säger också någonting om förutsättningarna.
Ja, de har spenderat en miljard pund sen Todd Bowley och gänget kom in. Så att, de har inte fått ut så mycket av det än.
Ska man säga att Everton startelva ändå inte den billigaste i ligan. Så är det ju. Spurs, Jonte, det här är ingen fråga, det här är ett påstående. Frida, Pedro Porro, ligans bästa högerback.
Han har varit riktigt bra. Jag tycker att på något sätt att Porro, man kanske har glömt bort det lite, eller i alla fall vi svenskar, jag tror att vi är så väldigt fokuserade på typ Dejan Kulusevski, och sen så har ju James Maddison när han var skadefri och sådär, han har ju stulit mycket av, eller många av rubrikerna, men jag håller med, jag tycker att Pedro Porro, jag tycker sättet som han på något sätt har tagit sig an den här säsongen på, och hur han passar perfekt i den rollen som Postecoglou har gett honom. Jag trodde inte alls att han hade det här i sig, baserat på då vad man såg förra säsongen, och tänkte att han håller kanske inte riktigt för den absolut högsta nivån, men han har varit sensationell den här säsongen, och han står ju också för mycket av Tottenhams kreativitet nu när Maddison är borta också, så att en stor tumme upp till honom, definitivt.
Tänk hur mycket det kan göra att liksom ha en tydlig roll i ett system och funka. Han var ju klassad som en av de största floppvärvningarna på hela förra vinterfönstret där, när Tottenham panik köpte honom under kontor, det blev vad det blev. Nu har vi fått äta upp den analysen i alla fall, med tanke på hur bra han har varit under Postecoglou. Det är ju högst rimligt att prata om honom som en av ligans just nu bästa högerbackar, det tycker jag.
Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här månaden. Jävlar vilket långt avsnitt det blev. Så kan det bli ibland.
Så kan det gå.
Vi har massa fotboll, det är Champions League och så vidare i veckan. Sillypodden på torsdag. Makoto, sen är det full omgång till helgen igen och fan nu är vi inne i den här perioden, nu är det så mycket fotboll och mängder med stormöten, till exempel då Liverpool Manchester United på söndag nästa vecka, men är det från så säger vi på återhörande, vi är tillbaka efter allt det här.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.